just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En galvaniserad skottkärra för glänsande 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Bara på Storytel. Tove-fallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Då ska vi se. Om Lisa bara fixar uppkopplingen så kanske vi kan dra igång den här kick-off. Men jag är ju redan uppkopplad.
Med ett prisvärt och enkelt bredband från tre företag kan du ta med dig kontoret dit du vill, utan vare sig trassel eller krångel. Välkommen till tre företag.
Det blir Kina special om nya bilmärkena som väller in från öster. Och vad ska man välja, privatleasing eller bilån? Dessutom överdrivna båtmotorer och legobilar genom isen i avsnitt 215 av Vi Bilägares podcast. Varmt välkomna kära lyssnare till Vi Bilägares podcast. Maria Dahlin heter jag och medverkar gör också Anders Helgesson. Hej!
Hej!
Erik Söderholm, hej för dig!
Hallå, hallå!
Och Fredrik Dietz Wikström, hej!
Hej!
Är det bra med er?
Det är strålande, jag är på ett lysande humör. Jag vet att jag har börjat någon podd med att säga att jag är på uselt humör, men inte idag. Idag är det fantastiskt. Smart när jag gick igenom besiktningen. Inga bekymmer, till och med beröm.
Grattis!
Grattis.
Tackar så mycket. Vi firar med en smart parkering nere i garaget, så jag står nu på tvärsan på en sån här parkeringsruta. Det ser roligt ut.
Det kan det vara värd att ta upp lite plats. Det är dens tid att skina idag. Har ni snappat upp någonting från nyhetsflödet i veckan?
Ja, men det tycker jag. Alltså, ett av mina favoritmärken, alla kategorier, Jaguar, som man ser alldeles för sällan på vägarna, de ska ju bli eldrivna, precis som alla märken i och för sig. Men jag ser verkligen fram emot Jaguar blir eldriven. Jag tycker det är ett bra märke att köra på eldrift. Det blir tyst och det blir lugnt och det blir mjuk gång och allt det här. Det som Jaguar ska stå för. Så det där ser jag verkligen fram emot.
Hur tror du det låter på Jaguar-träffarna då, när de står där med sina 60-70-tals bilar då kanske?
Det kommer nog att knorras en del, det tror jag. Men jag känner liksom att Jaguar måste gå vidare. De kan inte harva vidare i samma 60-tals fåra som de alltid har gjort med sina raka sexor och allt det här. Liksom. Utan de behöver gå vidare. Resa sig och ta steget in i framtiden. Men en sak som jag reagerade på är att de har ju pratat länge om att bygga nya lyxlimousinen XJ med eldrift. Och den är nu nedlagd. Det måste nog kännas lite snopet för ingenjörerna att ha jobbat på den i flera år. Och sen plötsligt så har alla konkurrenterna kört i kapp och förbi. Ja, då får vi väl göra något annat då. Liksom.
Kasta i papperskorgen liksom.
Precis.
Avdelningen snopna ingenjör måste väl också till de här stackarna som suttit och utvecklat Ingenium-motorn, diesel och även bensinmotorerna kallas Ingenium, men framförallt dieselmotorn. Den kom ju typ 14-15 någon gång kom den, och nu läggs den ner 2026. Det måste vara rekord i kort produktion för en förbränningsmotor.
Och 14-15 var väl också lite så här taskig tid och liksom slå på stort på diesel. Det var väl då dieselskandalen braka till också. Så att då kändes det kanske lite konstigt att tada, titta, en ny dieselmotor.
Precis.
Var det Ford också? Ford som skulle bli elbilsmärke också. 2030 har man väl gått ut med att Europa bara eldrivna Fordar.
Ja, just det. Från 2026 skulle det vara bara laddbara, om jag förstod det hela rätt. Klimatneutrala, eller hur de benämnde det. Och sen 2030 ska det vara bara elbilar då i Europa. Så, och första egna elbilen för Europa kommer ju 2023. Och det är ju den här som de lånar Volkswagens MEB-plattform. Såna ID3 och ID4 och Skoda Enyaq är byggda på. Så de lånar den och bygger en elbil som kommer 2023.
Så för er som tycker att ID3 var lite för tillförlitlig, snart kommer den Ford. Nej, det var elakt sagt.
Men man får ju vara lite försiktig när man läser såna här pressmeddelanden från biltillverkarna som ska gå över till eldrift nu. För de är luriga på sina formuleringar. Ska det vara elbilar eller ska det vara laddbilar? Ska det vara elektrifiering och ska det vara bara nya modeller? Eller ska det vara alla modeller? Eller ska alla modeller erbjudas med eldrift? Alltså det finns många luriga luckor i det där som man kan avslöja om man läser noga.
Jag tror väl Volvo var väl de första som var luriga med det där för några år sedan när de sa att alla deras bilar skulle vara, sa de, elektrifierade ja, snart. Liksom. Och då tänkte ju folk, jaha, elbilar. Nej, det var ju mildhybrider, att det skulle vara någon form av el i det hela. Så att ja, man får som du säger, man måste läsa ordentligt.
Precis, det var ju många som misstolkade det, att nu ska vi bara lansera elbilar och så några månader senare kom V60 Cross Country med bara bensin- och dieselmotorer, har jag för mig. Så det, man får hålla tungan rätt i mun.
Jag kan säga att jag har testat precis en av de här elektrifierade bilarna, en XC40, och här om morgonen, det var visst en ganska kallt, det var minus 15 grader, men de här 5 milen jag har ibland i pendling in till redaktionen, då drog den 0,96, så att inte jätteelektrifierat där kanske.
Det är framtiden.
Ja.
Litermilen, ja.
Litermilen bensin, 95 oktan.
Åter till veckans nyheter. Jag såg en grej i Kvällsposten om en arvinge till det här Lego-imperiet i Danmark. Anders Kirk Johansen. Han 25 år, ja, har mycket pengar att tillgå och därigenom också mycket, många bilar. Han bestämde sig för att ta en sväng på isen med sin bil, som kan vara lite farligt, vanskligt att göra. Det är, man har ju läst om några bilar som har gått genom isen. Och han frågade då sina följare på Instagram, ska jag ta en bil och en tur på isen? Ja, tyckte de. Okej, då gjorde han det. Och han tog sin Suzuki Jimny och den gick ju såklart igenom isen och ja, den blev kvar där. Han tog sig ut tydligen, så det gick bra på det sättet, men stackars bilen. Och det enda han hade att säga den här 25-åringen, det var, ja, det var ju tur att jag inte tog min Rolls Royce Cullinan och körde. Men jag tycker faktiskt, ja, vilken skulle helst ha gått genom isen? Stackars Jimny eller en Cullinan?
Är inte danskarna just lite känsliga med det där, och att gå ut och ta sig ut på isen jämfört med i Sverige?
Att de drar sig mer för det, eller att de tycker det är...
Nej, men det har inte varit lite rabalder kring det där, att svenskarna har gått ut på isen i Öresund, men i Danmark så skulle det resultera i böter.
Jaha, ja, det här var ju på en sjö, det var inte på havet, om man säger så. Det var på en sjö där vid deras gods eller vad det var på landet, men ändå, ja... Jag vet faktiskt inte om det blir något. Men man har ju läst om svenska nyheter att det har gått i bilar genom isen. Men jag tycker så synd om den där Suzuki Jimny. Och Anders, slår det inte an en liten medkänsla där för den stackaren?
Jag höll på att säga, förmodligen är det vanligt att de där Cullinans går igenom isen, för ryssarna håller på saker, och andra sidan de har tjocka isar. Men ni vet väl varför danskarna är lite känsliga för det här med isen. Vi ska inte dra upp några sår, men jag säger bara 1658, runt 15 februari, så där ska vi prata lite tyst om det. Där har ni förklaringen. Ja, det är tåget över Bält. Vi sprang ju från danskarna där. De kom inte kapp, de sjönk.
Är det någonting man inte ska fråga sina följare på Instagram, är det väl just det här? Det kan inte riktigt de avgöra. Det är klart de säger ja om man erbjuder sig att ta en biltur på isen.
Precis.
Men jag funderar också på vilken bil som skulle kunna passa för att köra på is. Den måste ju vara väldigt lätt, men också ganska stor för att sprida ut vikten så brett som möjligt kanske. Eller med så lite vikt som möjligt på varje hjul.
Jag kan så inte komma låg vikt på någon som möjligt. Tror jag är vägen framåt. Jag måste säga, men Fredrik, du har ju skrivit om vintervägar. När är de börjar ploga dem där? Är det vid 20 cm is eller något sånt? Ja, det behövs väl minst 15 för att en bil ska rimligen kunna hålla. Sen ska man inte säkerhetsmarginal på det.
Ja, precis. Ja, det var för ett par år sedan jag skrev om isvägarna där utanför Luleå i skärgården. Där plogar man ju upp, var det 20 cm tjocklek? Men man övervakar i alla fall isen kontinuerligt under vintersäsongen, och när det är tillräcklig bärighet, då sticker man ut och plogar. Men 20 cm kanske var någonstans i de krokarna.
Jag har för mig att det är det. Och sen är det naturligtvis beroende på vilken typ av is det är, om det är kärnis eller något sånt. Säkert finns en faktor. Men det är ju en av våra tidningskollegor som har gjort det här. Det var Teknikens Värld någon gång på det glada 80-talet. De körde just, inte en Suzuki Jimny, men jag vill minnas att det var en Samurai eller en Vitara körde man ut till nu ska vi se här, var det Vinga, Fyra eller Landsort? Ja, en bra bit ut i Stockholms skärgård i alla fall, Översjöis. Det är rätt spektakulärt.
Men det är i alla fall ett väderomslag på gång nu, så att jag vill uppmana alla att ta det väldigt försiktigt. Som sagt, bilen kan gå genom isen som du gjorde för den här Lego-miljonären. Anders, du tycker att det är vår i luften och spanar efter båtmotorer.
Ja, vem gör inte det? Nu ska jag få utrymme för någonting. Det här är ju en bilpodd, vi ska inte prata båt här, men ibland måste man.
Du kuppade in, du sa att ja. det var ditt skäl för att vara med, att du ville prata båtmotorer. Men du lovade att det finns en bilkoppling också.
Det finns på ett sätt en bilkoppling, för det är kul när vi pratar om Jaguar som elektrifierat. Finns det någon tillverkare som är så extremt nära förknippat med V12-motorer? Men det är ju ingen som gör en V12 idag. Jag menar, Jaguar ska bli elektrifierade. BMW har väl kanske kvar sin 12, och Mercedes har väl sagt att nya S-klass inte kommer få en 12. Ja, de är på utdöende. Men häromdagen, bokstavligt talat här, det var förra veckan, då var det en tillverkare som sa att nu lanserar vi en ny V12 på 7,6 liter. Och det var utombordsmotortillverkaren Mercury. Så att numera kan man beställa en utombordsmotor på 600 hästkrafter, 12 cylindrar och det här är det som är mest provocerande tycker jag. Den har ingen katalysator. Den har ingen rening överhuvudtaget, och det är helt okej. Var det inte förra veckan också vi skulle börja jaga de här bränslevärmarna som sitter i våra bilar för att de är orenade? Är det inte dags att börja jaga till exempelvis dem? Mopedbilar som också går helt orenade. Och för 17, kläm på en katalysator på utombordsmotorer. Det är ju fånigt att 2021 så får man köpa en motor som är helt orenad. Och nu gillar jag båtar, så tar inte båtfolket kan vara lugna, jag är på er sida. Men det här tycker jag det är provocerande.
Är det helt laglöst land när det gäller avgasrening och båtar?
De måste ha en av de starkaste lobbygrupperna i världen. Sen ska jag säga så att huvudmarknaden för utombordsmotorer är ju USA, krasset. Det är de som driver utvecklingen. Det är deras lobbygrupper som ligger bakom det här, vågar påstå att det är okej fortfarande att göra en utombordsmotor utan katalysator. Inombordsmotorer har haft katalysatorer sedan länge.
Men hej vad det går.
Ja, det lär ju låta ganska mycket också om man kör igång den där.
Ja, de hävdar ju naturligtvis att den är mycket miljövänligare än allting annat och ditten och datten och sådär.
Hur kan de hävda det? Vad har de argument för att den på något sätt skulle vara ren?
Ja, jo, men det är ju galenskap egentligen. Men i USA så gillar man ju att gå med gylfen öppen, och då vill man ju visa att man har de här utombordsmotorerna på akterspegeln och tala om hur många hästkraft man har istället för att ha dem under luckor och sånt. Det ser du ju inte om du inte har en inombord där. Då står det ju ingenstans. Då är det bara liksom en kåpa över alltihop. Och sen är det ju billigare naturligtvis, att avgasrena en motor kostar ju pengar, och det gör att inombordsmotorer blir lite dyrare, utombordsmotorer är lite billigare att serva och att köpa. Och det, ja, då blir det så här. Det är ju som sagt, jag tycker det är vansinne. Vi ska ha någon bilkoppling här, visst lovar jag det?
Ja.
Det fanns nämligen en konkurrent till den här motorn, och det är märkligt nog, den konkurrenten kallades Seven Marine, och det var en V8 kompressorladdad från en Cadillac som man hade liksom marinkonverterat. Och de som ägde det här företaget var faktiskt Volvo och Volvo Penta. Så att där har vi bilkopplingen. Men de har dragit tillbaka den motorn, och bland annat med, hör och häpna, miljöargumentet. Man tycker inte att det här är en hållbar väg, och därför så har man lagt ner produktionen av den motorn. Sen är naturligtvis inte det hela sanningen. Sanningen är förmodligen det att Volvo inte skulle ha råd att matcha den här nya motorn Mercury prismässigt, för att de där Seven Marine-motorerna var kopiöst dyra. Men det ska tydligen finnas några stycken i Sverige.
Men du som är redaktionens sjöbjörn lite grann, alltså hur går snacket bland båtägarna? Pratas det överhuvudtaget om eldrift eller någon form av elektrifiering? Jag menar, inte då bland nya miljonbåtar, utan bland vanligt liksom utombordar folk. Är det någon som pratar om laddbart eller nollutsläpp?
Jo, men det gör det. Vi har ju, det är flera svenska båttillverkare. Jag skulle säga att Sverige ligger väl framkant av elektrifiering av båtar. Vi har ju Candela till exempel som är en bärplansbåt. Där är ju, och vi har även X-Craft. Nu är det järnstopp här. X-Craft tror jag de heter. En svensk båt också som är helt eldriven då. Så att visst finns det, men problemet är att de här är hiskligt dyra. Jag tror att Candela-båtarna är väl, de säger att de är havets Tesla. Och prismässigt är de ju definitivt, jag tror de börjar på runt 1,5–2 miljoner någonting. Och det är ju båtar med ett begränsat användningsområde. Du kan inte ha hur mycket belastning som helst. Det är en bärplansbåt, så den är väldigt high-tech och väldigt speciell. Och det är klart att du kan ju ta dig ut från Stockholms innerstad till Sandhamn på en laddning, men du kommer ju inte komma hem. Nu ska det väl finnas en snabbladdare där ute, tror jag. Men problemet för de flesta båtmänniskor är just att vad ska man ladda? Men det finns en vilja att göra. Det finns ju hybridbåtar, och det håller ju Volvo Penta på med nu också, att de sätter elmotorer på segelbåtar och sådär. Det är lite lättare där. Nu går det inte åt så mycket ström om inte båtarna ska gå fort då. Sen tycker jag att man kan kanske satsa på både etanol och HVO100. HVO100 skulle vara extremt lämpligt. De flesta marinmotorer skulle man ju bara kunna hälla i det här, för de är inte riktigt lika high-tech som bilmotorer, utan det är lite, det är ett par generationer efter vad det gäller utveckling vad det gäller dieselmotorerna.
Är det inte också så att det är många, att det finns, alltså om man jämför med bilparken, alltså båtar är ju, det finns ju många gamla båtar också. Och att ja, det visst, kanske inte går så snabbt med elektrifiering där. Jag menar, båten som vi har, den är från 80-talet. Så den, ja, den har ju några år på nacken.
Ja, och skulle man konvertera en äldre båt, som jag har också en äldre båt, det skulle ju kosta hiskliga pengar. Det finns tillverkare som gör den här, Torquedo tror jag är de största, och de samarbetar ju med BMW. Så att där har man tagit i3-batteripaket och kombinerat tillsammans med utombordsmotorer. Då tror jag motorerna är på 80 hästkrafter eller något sånt, och då finns det ju lösningar för framförallt då yrkesbruk med batterier och här, men det är ju hiskligt dyrt. Alltså jag tror de har inte ens kommunicerat vad det här motorpaketet kostar om du ska ha lite räckvidd i det. Och med lite räckvidd så kanske vi pratar någonstans 50-80 sjömil någonting. Och det är inte jättemycket, men det räcker för de flesta skulle jag säga. Jag tror genomsnittsbåtåkaren åker nog mycket sällan med en, säg 50 sjömil i stöten. Men det blir ju enorma kostnader, och det är till och med så att de har beräknat kostnaden för det här båtpaketet då, om man skulle konvertera en gammal båt, att det kommer kanske vara lönsamt för yrkesbruk om man ser det på 10 års sikt. Det talar lite om hur mycket pengar det här kostar.
Mm. Men i alla fall sammanfattningsvis så skulle det vara bra om man tittade på avgasreningen när det gäller båtar också. För jag tror många, alltså båtägare vill väl också känna att de åker någorlunda miljövänligt.
Ja, och när det är så enkelt. Det var ju ett av Volvos argument när de gick in i Seven Marine. Det var att men den här motorn går faktiskt att anpassa för en katalysator direkt. Vi kan göra det nu. Om det är så att lagkraven säger att vi ska ha det, så fixar vi det. Och det är ju kanske också en fördel med att utgå från en bilmotor där man verkligen bara kan klämma på den där. För det har suttit en katalysator där en gång i tiden.
Erik har lanserat en fiffig tjänst på Vi Bilägares webb om man funderar på att antingen privatleasa eller ta billån. Kan du berätta mer om det här, Erik?
Ja, precis, det stämmer. Det här är ju, jag vet ju om att det här är ju inte världens sexigaste ämne precis. Det är supertråkigt. Men det är också ett ganska viktigt ämne. Vi märker att det är ganska många läsare som är osäkra på om man ska privatleasa sin bil eller ta ett vanligt billån. Om man inte kan köpa bilen kontant. Och det är ju någonting som kan kosta ganska många tusenlappar och ge ganska mycket huvudvärk om det går fel, om man väljer fel val helt enkelt. Så det är viktigt, men jag håller med om att det är ganska tråkigt. Men för att göra det lite roligare då, så har jag skapat en tjänst där man får svara på 10 korta frågor. Och sen avgör den här tjänsten då vad som passar bäst. Nu ska man inte se det som något 100% säkert svar, utan det är ju självklart upp till dig vad du väljer. Men det kan ge en liten indikation om vad som skulle kunna vara bäst utifrån dina förutsättningar. Så det kan ju till exempel vara, om man är ute efter en stor bil, en stor SUV, då lönar det sig ganska sällan att privatleasa den. Då är det i så fall ett billån som är bättre. Å andra sidan kanske man inte är så sugen på att lägga någon kontantinsats, och då kanske privatleasing kan vara bättre i det fallet. Så det finns ju massor med för- och nackdelar med båda. Det är många som undrar, och det är därför den här tjänsten har tagits fram. Då. Men det som man främst ska hålla koll på, det är ju att privatleasing marknadsförs ju ganska ofta som att det är enkelt och du kan lita på det och det är tryggt. Men det är delvis en illusion, tycker jag i alla fall. Man ska vara noga med att läsa det kontraktet innan man skriver under det. I Sverige har vi en ganska bra konsumentlagstiftning som heter konsumentköplagen, som gäller vid köp av bil. Men den gäller inte när man privatleasar sin bil. Så då har man plötsligt förhandlat bort en av de bästa lagstiftningarna som finns för konsumenter. Då är det helt upp till leasingbolaget att bestämma hur mycket det ska kosta och hur bilen, i vilket skick bilen ska vara när den lämnas tillbaka och sådär.
Men vad innebär det i praktiken om man råkar ut för trubbel?
I praktiken så kan det innebära att det är leasingbolaget som bestämmer förutsättningarna helt och hållet, och de förhandlas inte bort i det fallet då. Så om i vissa fall då, om man tar ett bilån, så har man ganska fördelaktiga villkor i konsumentköplagen, och det kan vara betydligt mindre förmånligt när det gäller privatleasing. Bara en sån sak som att det marknadsförs ju ofta som att du kan bara lämna tillbaka bilen sen när du är klar. Du slipper sälja den och så kan du ta ett nytt avtal eller låta bli. Det är helt upp till dig. Ja, fast missar du en service med x antal mil så blir du ersättningsskyldig. Missar du, är det ett visst antal mil som är kvar till nästa service, är det färre än så, så behöver du köpa en service även fast du precis ska lämna tillbaka bilen. Du får inte ha olika däckfabrikat ofta om du har råkat byta hjul eller något sånt där. Du kanske inte får ha djur i bilen lika ofta som du vill, för det behöver du återställa. Och alla sådana här små repor och revor i klädseln och annat sånt där, det är liksom upp till leasingtagaren då att bestämma att det ska repareras och vad det ska kosta att göra det. Så bara det är en ganska viktig grej att hålla koll på, liksom, som man slipper när man tar ett lån istället.
Men nu låter det som att leasing, privatleasing inte är bra alls och lån skulle vara så jättemycket bättre. Men det finns ju nackdelar med lån också.
Absolut, så är det ju. Alltså det kostar ju pengar med ett bilån också. Jag vet ju själv hur det är att sitta och betala ränta varje månad. Det är ju inte jätteroligt det heller. Jag tycker ändå att man... För mig, när jag köpte bil för några år sedan, då blev det en 3 år begagnad bil som jag köpte med lån istället för att välja en ny bil med privatleasing. För jag visste inte riktigt hur min situation kommer se ut under 3 år framöver. Jag var inte riktigt säker på hur det såg ut med arbetsmarknad. Sen visade det sig att jag flyttade ihop med min sambo och då blev bilen plötsligt överflödig. I det fallet så hade jag kanske velat bryta det avtalet och det hade kostat 35% av alla betalningar som är kvar. Det hade blivit svindyrt med andra ord. Och nu kunde jag ju bara sälja den. Det är klart att man tar en värdeförlust på det också. Men för mig blev det billigare. Samtidigt vet man ungefär hur situationen kommer se ut under 3 år framöver. Man uppskattar att ha ett hyfsat enkelt bilägande. Man behöver inte äga bilen själv, utan man är helt okej med att någon annan äger bilen och att jag liksom långtidshyr den. Absolut, då kan det ju vara ett smidigt alternativ, särskilt om service och däck och sådana saker ingår. Kanske försäkring också. Då är det ju smidigt att ha nästan allt i ett paket, så att säga.
Jag gjorde ju den där, jag testade.
Ja, vad fick du för något?
Jag fick att jag skulle ta billån, att jag råddes att ta ett billån. Okay. Jag tror att det var för att jag svarade att jag behöver en stor bil. Och sen att jag kan tänka mig att betala den där handpenningen också. Det kan vara några av orsakerna till det hela. Och sen var det väl lite det här med däcken också, att jag inte får välja vilka däck. Och, ja, så.
Erik, vad skulle du säga? Alltså det marknadsförs ju väldigt hårt, privatleasing. Alltså kampanjpriser, alltså ganska... Låga kampanjpriser kan man se i annonser. Hur mycket lönar det sig att kolla kampanjpriserna just? Och de är ju ofta liksom rena lockpriser om man ser sen vad de innehåller. Men ja, vad säger du om det?
Ja, det är helt rätt att kampanjpriser används jätteofta med privatleasing. Och det används inte alls lika ofta när det gäller billån. Jag tror helt enkelt att det är viktigare för återförsäljarna och för bilföretagen att få ut privatleasing än ett billån, för det vet redan folk att det finns. Privatleasing är fortfarande lite nytt. Men det som är lurigt där, det är ju att det är så himla svårt att jämföra. Hos ett bilmärke så kan service ingå, hos annat ingår det inte. Hos ett tredje så ingår det, men bara upp till 4 500 mil, och i avtalet står det 6 000. Så då är det ju 1 500 mil som man behöver serva själv då i så fall. I vissa fall ingår det däck, men då kanske är inga däck som är bra. Då kanske man behöver köpa till ett par som är bättre, som är testvinnardäck. I vissa fall ingår det försäkring och i andra inte. Så allt sånt där är viktigt att kolla upp innan man slår till. Det kan vara jättelockande med 1 995 kronor i månaden. Men om det ändå innebär att servicen är dyr och att det inte ingår när konkurrenten säger att det ingår för 300 kronor mer i månaden, då kan det ju vara värt att kika på det istället.
Det känns lite som en djungel där.
Verkligen, absolut. Det är det.
Och sen är det så att du har svårare att rent praktiskt pruta kanske på en privat leasing jämfört med om du hade haft ett vanligt bilköp med billån.
Ja, jag har hört lite olika synpunkter på det där. Det är helt rätt att det är svårare att pruta på privat leasing. Det går sällan att få ner månadskostnaden. Det man eventuellt kan förhandla om i vissa fall, det är villkor runt omkring. Till exempel däck eller service eller en garanti skulle kunna vara bra. Många avtal löper ju på 3 år. Vissa bilmärken har bara 2 års nybilsgaranti. Om de då kan lägga med ett extra års nybilsgaranti som till exempel Volkswagen har som tillval, då är det värt ganska mycket för att få ett enklare bilägande utan att egentligen månadskostnaden kanske går upp om man lyckas förhandla om det. Så avtalen och villkoren runt omkring brukar man ibland kunna trixa lite med, inte alltid.
Jag fick ett samtal från en läsare häromdagen som hade privatleasing. Och anledningen till att han hade privatleasing var för att han ville ha en ny bil som alltid funkade. Han behövde bilen i sin vardag. Men den här bilen har så mycket mjukvarubekymmer så att han har fått liksom ha den på verkstad ganska mycket och då får hela tiden nya utbytesbilar. Så han har tröttnat på det här. Så han vill liksom, nej, jag vill inte ha bilen längre för jag köpte den här. Min enda liksom anledning till att jag valde just den här lösningen var för att få en ny, välfungerande bil. Och nu har jag inte fått det, så nu vill jag vill inte ha bilen längre. Jag får ta tillbaka den. Men kan han häva köpet? För det är ju privatleasing. Det är ju inte han som har köpt bilen, så att säga. Det är ju leasingbolaget.
Precis, det är ju sånt där som är jättelurigt när det gäller sånt här. Och som är betydligt mer uppstyrt när det gäller konsumentköplagen om man köper bilen. Jag skulle nog tipsa om att prata med Allmänna reklamationsnämnden eller anmäla dit. Eller i alla fall kolla med dem om de har något liknande fall. För jag minns att jag har läst ett fall om just en sån här sak. Där man vill häva ett privatleasingavtal hos dem. Jag tror det finns ett beslut om det. Jag kommer tyvärr inte ihåg vad det var. Men om man kollar med dem så borde de veta. Annars kan man ju anmäla dem igen och se vad beslutet blir. Men även där kan vara lite lurigt ibland för... Jag har en uppgift som är att man ska inte anmäla till ARNs motoravdelning utan till bankavdelningen eftersom det rör sig om ett leasingavtal och inte ett bilköp. Så även där kan vara lite lurigt när det gäller privatleasing.
Det är så lätt att man snör in på det negativa med privatleasing. Jag har bekanta som har haft privatleasing länge. Han är inne på sin 4:e eller 5:e bil nu med privatleasing. Han har varit helt nöjd med det. Han får en väldigt kontrollerad månadskostnad. Han tycker om att byta bil så att för honom passar det jättebra att byta vartannat eller vart tredje år. Och det är klart, det har ju varit lite så här skador och sånt, men han tycker det ändå har funkat för att det är så tydligt i åtminstone de avtalen han har ingått att är det en skada så måste den åtgärdas, är det ett stenskott ska det också åtgärdas innan bilen lämnas tillbaks. Det är klart, det är surt att det blir så, men till exempel ett stenskott i en ruta då under själva leasingperioden så har ju inte... leasingbolaget någon åsikt om i vilket skick bilen är, bara den är bra när man lämnar tillbaka den.
Men det där gäller ju billånsköp också, så att säga. Skador påverkar ju priset du kan få ut för din bil, så att säga. Så det är inte isolerat till privatleasing.
Nej, det stämmer. Och sen ska man ju komma ihåg att privatleasing har blivit bättre med åren. När det här kom till Sverige för några år sedan, då var det ju jättemycket konstiga villkor och oklarheter kring det här. Jag tycker bilverkarna generellt har skärpt sig. Det finns olika trygghetspaket som man visserligen då får betala extra för, men där man kan bryta avtalet i förtid om det skulle behövas under vissa förutsättningar. Och just det här med normalt slitage har ju styrts upp på ett helt annat sätt jämfört med för bara några år sedan, så det är... Jag tror att säljarna är bättre idag på att beskriva vad som är normalt slitage och vad som inte är det.
Och det är ju bra också att man kan, om man står nu i valet och kvalet, att man kan få det uppställt så här med olika frågor som man verkligen tänker till kring det här. Vad är det jag behöver egentligen och hur ser min situation ut? Så att det kan vara bra att göra det här lilla testet som Erik har gjort. Och vart hittar man det, Erik?
Det här hittar man på vår sajt på vibilagare.se/privatleasing. Så gå in där och se hur många privatleasingpoäng du får.
Fredrik, i rubriken till din stora kartläggning om Kina-bilar som kommer till Sverige och Europa så skrev du kineser, kineser, utropstecken i tidningen. Är det en referens till det där sportreferatet från länge sedan?
Ja, vad bra. Då tror jag att jag lyckades med den referensen då.
Ja.
Ja, vem var det? Var det Sven Jerring kanske? Jag har dålig koll på vem som sa det där, men det handlade om japaner då i alla fall.
Ja, jag har faktiskt letat upp det där klippet. Det var i samband med en fotbollsmatch i OS, tror jag, 1930-talet, som han kommentera. Det såg väl inte så himla bra ut för Sverige där. Japanerna var överlägsna. Vi kan lyssna lite på hur det lät.
Inkastet är gjort. Kommer Persson fri? Nej. Och hinner Jonasson? Nej, han faller omkull. Han reser sig. Fastar bollen med sig. Ger man Persson? En japan. Inte längre än till Torsten Johansson kom bollen i alla fall. Japaner, försvarande japaner. Från sig vilt slående japaner. Och lika vilt angripande svenskar. Japaner som hoppar, japaner som kastar sig, japaner som fläker sig. Japaner som gör allt för gränslägen och trippan.
Ja, han verkar ju lite uppgiven på slutet där Sverige går mot en förlust mot Japan, och de är överallt och de slänger sig och de gör allt för att vinna matchen, japanerna.
Jag tror att det är lite känt det här citatet bara för att det är felciterat i ganska många sammanhang. Att man bland annat säger japaner tre gånger bland annat, tror jag några historiker är upprörda över.
Han säger det två gånger, eller vad är det? Ja. Men i alla fall, nu ska vi ersätta det med kineser istället. För nu kommer Kina-bilarna till Sverige och Europa.
Ja, jag kan väl fråga er, hur många av de här bilmärkena känner ni igen? DFSK, Maxus, MG, Lynk & Co, Iways, BAIC, BYD, Byton, FAW, NIO och XPeng.
Ja, MG har man ju vissa kopplingar till, tror jag, men kanske inte i den form du har provkört.
Ja, man tänker inte dem som kinesiska, va? Det gamla brittiska sportbilsmärket, men de ägs ju numera av kineser. Men hur många av de andra då?
Ja, hade du frågat mig för ett år sedan hade jag nog inte haft koll på så många som jag har nu i alla fall. För jag tycker att det har vält ut nu bara senaste tiden nya namn att hålla reda på. Och de gillar ju förkortningar också. Det är väldigt mycket förkortningar på bokstavskombinationer.
Jag kände ju en NIO där. De har ju varit involverade i Formula E och visat några konceptbilar som är riktigt snygga. Plus att de är ju någon sån här aktiekomet nu när Tesla-aktien har blivit så dyrt.
Ja, men gemensamt för alla de här är att på ett eller annat sätt så är de här på väg att börja säljas i Sverige. Och två stycken av de här märkena finns faktiskt redan här i Sverige. Vid årsskiftet så lanserades två stycken Kina-märken på en och samma gång, mer eller mindre. Det är då DFSK och Maxus. Men det är ju bara början. Här i nummer tre av Billäger så har vi gjort en genomgång, och den visar då att upp mot 10 nya Kina-märken skulle kunna vara på väg till Sverige. MG som vi nämnde, de ska vara här när som helst. Lynk & Co som är kopplat till Volvo kan man väl säga, men från Kina, ska komma också när som helst. I april tror jag bilarna ska komma till Sverige. Iways också, lansering väldigt snart, det är beskedet från dem. Sen har vi då BAIC och FAV, eller Bike och FAV, kommer förmodligen senare i år. Och då BYD och XPeng har redan börjat säljas i Norge, och då kanske det ligger nära till hands att de skulle kunna komma hit också.
Vi har ju pratat i tidigare poddar om till exempel Iways. Där hade ju du en provkörning vi pratade om, Fredrik, i avsnitt 134. Och även Byton. Hedin Bil skulle väl stå som återförsäljare där för dem. De intervjuade vi i avsnitt 148 om det.
Oj, det är länge sedan nu.
Ja, så det är länge sedan. Det var ett tag sedan. Men det är först nu som det börjar bli aktuellt då.
Ja, alltså det har ju varit på gång med Kina-bilar hur länge som helst. Jag vet inte, minst 10 år, säkert 15 år har de varit på väg att lanseras.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Effektar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Sverige, men det har liksom aldrig riktigt hänt. Det har varit en krocktest som har misslyckats. Företagen som har tänkt importera bilarna har dragits ur. Andra bilar, jag vet, jag har rapporterat flera gånger om ett företag som heter Koros. Minns ni dem?
Ja, jag minns att du pratade om det i alla fall. Det var väl i samband med någon bilsalong som du träffade dem?
Ja, precis. Det var ett kinesiskt företag med flera gamla Saab-ingenjörer som de hade rekryterat. Och de skulle minsann komma till Sverige inom ett par år. Men vad är det? Det är snart 10 år sedan och de har inte dykt upp.
Jag blev utslängd ur deras monter i Genève. Eller kanske inte riktigt utslängd, kraftigt ifrågasatt. För jag knatade in i montern och dök in under bilen och det tyckte de inte om. Då kom direkt någon högre ledningsperson där under var 17. Jag höll på med, jag vill bara kika. Nej, det får du inte göra bort med det.
Men, fick du inte titta under bilen?
Nej, inte titta under bilen. Men det gick bra att titta i bilen och sitta i bilen.
Ja, okej. Okay. Ja. För de här Kina-bilarna, visst är det så i den här specialen att vi har faktiskt tittat under bilarna?
Mm, ja, precis. Ja. Vår rostskyddsexpert Thomas Widström har tittat närmare på en av de här bilarna som lanseras nu i Sverige. Maxus heter den då. I Unic MPV heter modellen. Det är då en eldriven familjebuss, 7-sitsig, stor lådformad bil. Den har vi rostkollat, hissat upp på lyft och kollat in i balkar och sett hur den sett ut. Den har då importerats till Norge, för där säljs den redan. Och där har den fått en så kallad importbehandling, alltså den har fått en rostskyddsbehandling i hamn. Man har bättre på rostskyddet, för det var tydligen inte tillräckligt alls för nordiskt vinterklimat. Och det såg faktiskt väldigt bra ut. Vår rostskyddsexpert var överraskad över hur bra skyddat det ändå såg ut. Enkelt men bra lösningar.
Men varför är det så att de inte har, kinesiska bilar inte har slagit igenom i Europa förut? Är det att liksom kinesiska marknaden har ätit upp alla bilar och tagit dem själva? Eller är det just det här med rostskydd att det är lite mer tveksamt och krocksäkerhet och så här?
Ja, vad säger ni andra? Kan man säga att de kanske inte har kunnat bygga bilar av riktigt lika hög kvalitet som vi är vana vid tidigare, alltså både vad gäller, vi var inne på avgasrening tidigare för att uppnå liksom alla miljökrav som finns här i Sverige och Europa, krocksäkerhet, jag vet inte om man riktigt har varit på den nivån tidigare, men nu kanske man mer har kommit dit och många av de här bilarna som kommer är ju också eldrivna, så de har ju inte lika komplexa lösningar med förbränningsmotorer och växellådor hit och dit, så det kanske har blivit lite enklare för de kinesiska biltillverkarna att nu komma hit, eller vad tror ni andra?
Ja, kanske. Alltså, för en massa år sedan så kom ju de japanska biltillverkarna och konkurrerade med liksom driftsäkerhet och pris. Här var en bil som faktiskt fungerade och till rimligt pris dessutom. Sen kom ju sydkoreanska tillverkare som i början där till viss del också konkurrerade med pris. Kanske vill kinesiska biltillverkare göra något annat än att konkurrera med pris. De vill liksom vänta tills produkten är så bra att de kan ta ett vettigare pris för, eller högre pris då snarare. För jag fick känslan av de här bilarna du har provkört, det är ju knappast några lågprismodeller. Alltså även om europeiska biltillverkare kanske är ännu dyrare så är det ju inga budgetbilar det här.
Nej, det måste jag säga. Det gjorde mig överraskad. Vi har ju provkört 4 kinesiska bilar då, som nu är lanserade i Sverige. 2 elbilar, 2 gasdrivna bilar. Och om man tittar på deras priser då, så Maxus E-Unic MPV, den här 7-sitsiga familjebussen, kostar från 499 900 kronor innan klimatbonusen, så 430 000 lite drygt. Och så har vi då DFSK CRS3, elbil, mellanstor SUV, kostade från 459 900 kronor. Men den har man faktiskt redan hunnit prisjustera och man hade faktiskt med vinterhjul i standardutrustningen från första början. Men det har man tagit bort och nu har man sänkt priset till 439 900. Så där har man redan justerat priset. Och man har också lagt till en lite mindre utrustad version för 379 900. Och sen säljer man då DFSK säljer också 2 gasbilar och de kostar 369 900. Så ja, inga lågprisbilar.
Fast jag vet inte riktigt om jag håller med Fredrik. Får jag runda tillbaks lite till där vi var innan, att varför det har dröjt så, och det tror jag ni är helt rätt ute där med att det är krocksäkerhet och det är hur bilarna upplevs, och definitivt att elektrifieringen ger dem en möjlighet att komma in på nya grunder. Det är jättetufft att komma med ett nytt varumärke, kinesiskt dessutom, och slå in sig på samma gamla meriter som alla andra, utan elektrifiering är ju definitivt en möjlighet. Men de gör ju också med pris, skulle jag säga. Om vi tar den här Maxus-bussen till exempel. Vad kostar den, sa du, Fredrik?
En halv miljon.
Det enda alternativet, realistiska alternativet, jag räknar inte Nissan NV som ett realistiskt alternativ, för den är ganska mycket mindre och definitivt sämre komfort. Men det är krasset då en Mercedes EQV, och den kostar från 865 400 kronor. Och då är det ganska jämförbara bilar vad det gäller funktion och vad det gäller volym i bilen, och kanske inte riktigt samma komfort i Maxus, men det är inte jättelångt ifrån heller. Så att de 17 är de ganska billiga.
Ja, och sen är det häftigt en sån nisch också. Den är väldigt familjebuss på el. Det är ju faktiskt väldigt häftigt, tycker jag.
För att inte tala om de här gasbilarna. Alltså kinesiska bilmärken med kupé-SUV-kaross, en av dem, och gasdrift. Det är en så himla konstig kombo.
Ja, det är roligt.
Ja, det såg man inte komma, va?
Nej.
Nej, men Anders, du har helt rätt. Den här bilen utmanar ju faktiskt med pris för man ser till jämförbara bilar. Men jag tror ändå det kan sticka lite i ögonen. Man kommer här med ett helt nytt, oprövat kinesiskt bilmärke och så kostar den en halv miljon. Var det riktigt det man förväntade sig? Men som du säger, om man jämför med en dyr, stor Mersa eller en Tesla Model X, då är det ju klart billigare.
Du har inte sagt någonting, Fredrik, om hur det var att köra de här fyra bilarna som du valde ut, Kina-bilarna.
Ja, men ska vi börja med den här Maxus EUNIC då? Den har ju både jag och Anders kört faktiskt också.
Ja.
Som vi har sagt, intressant bil. Familjebuss, sjusitsig. Och sjusitsig på riktigt också. Du får in 7 personer i den här. Och den är då eldriven. Och som sagt, sådana här bilar kryllar ju inte av. Det är lite av en unik bil för man inte vill betala uppåt 800 000, 900 000, en miljon. Och det gör ju att den här har en möjlighet att snå åt sig en del kunder. Sen är ju det här segmentet för familjebussar, det är ju egentligen heldött. Finns ju knappt några sådana här bilar längre. Det ska ju vara SUV numera. Men smart bilen då. Väldigt bra utrymmen. Hur upplevde du den, Anders?
Jag var ju, när jag kom tillbaka till redaktionen, tror jag nästan ni skulle kunna beskriva mig som lyrisk. Jag var jätteimponerad. Jag tyckte den var riktigt rackarns bra med tanke på vad det är för något. Det är första försöket och... Det är ändå en stor sjusitsig familjebuss för en peng som, jag ska inte säga gemene man, men som är rimligt öppen för ganska många att köpa. Sen kan man ju undra hur, någon privatleasing på den där lär ju inte dyka upp i brårasket kanske, men hur som helst, jag tycker ändå priset sett till vad den levererar. Det var någon som sa att ja, men den där är ungefär som en 5 år gammal Hyundai. Det är inte något jättedåligt omdöme, tvärtom, men 5 år gammal Hyundai är rätt så bra bil. Så att, jag är riktigt imponerad.
Hur är det med laddning och sådär då? Hur funkar det?
Ja, jag snabbladdar ju den där och den laddar ju jättefint. Jag har faktiskt suttit och letat här. Jag vet att jag tog någon bild, men jag har inte hittat den bilden på den hade. Men den tryckte väl i sig 25 kWh på 30 minuter eller sånt. Och det är ju helt okej. Okay. Den laddade jättejämnt och det var lätt. Funkar bra. Inga problem.
Den ligger ju inte i framkant på något sätt när det gäller alltså, rena enbilsegenskaper. Så Den har en ombordladdare som kan ladda max 6,6 kW enfas och sen då max 63 kW snabbladdning. Så den ligger ju lägre där kan man säga jämfört med de helt nya konkurrenterna. Räckvidden på pappret, 26 mil. Verkligheten, ja. Med lite vinter och säg lite motorvägskörning. Jag skulle inte räkna med att komma så mycket längre än 20 mil. Kanske någon mil över 20. Så visst, det är lite begränsning skulle jag säga. Men det finns säkert de som tycker det är tillräckligt och till vardag kör man inte mer än så. Så om körmönstret är rätt så kanske det är tillräckligt.
20 mil där omkring tror du, Fredrik. Kan jag säga då som referens att Mercedes EQV, de säger någonstans mellan 30 till 38 mil på sitt 90 kWh batteri.
Och det har 90 kWh batteri, alltså Maxus har då ett 52,5. När det gäller snabbladdning kan vi lägga till att jag vet inte om den här bilen riktigt lirar med alla snabbladdningsstationer ännu, för jag försökte ladda på Vattenfalls snabbladdningsstationer och då blev det kommunikationsproblem. Laddaren och bilen kunde inte snacka, de snackade väl olika språk antar jag. Så där fungerar det inte alls att ladda, men på Bi, en annan av de här snabbladdningskedjorna eller vad man ska kalla dem, där fungerade det bra. Men importören säger att det kan vara mjukvaruproblem och det ska snart vara åtgärdat. En liten frågetecken där än så länge.
Lost in translation. Är bi kinesisk på något sätt, eller?
Ja. Jag vet inte vilka som ligger bakom dem.
Ja, nästa elbil då. DFSK CRS 3. Kan det stämma?
Jag kan väl ställa frågan till dig, Maria. Hur bra ligger det namnet i munnen när du uttalar det?
Nej, det låter verkligen som att jag ska in i något arkiv och leta efter någon arbetsfil någonstans. Jag vet inte. Inte ja, jättecatchy.
Det är lite krångligt namn får man ändå säga. Men alla bokstavskombinationer har varit nya någon gång i tiden. BMW kanske var jättesvårt att uttala när det begav sig.
Vad står DFSK för?
Vet inte det. Det står ju för Dongfeng Sukhon. Och jaha. Dongfeng är då en statligt ägd kinesisk biltillverkare som då står bakom det här märket. Sukhon, jag tror inte vi ska reda ut det där, för det är väldigt krångligt. Där.
Får man glida in på en liten snabb Dongfeng där? Dongfeng då ägs ju delvis av Geely. Och Dongfengs lastbilsdivision ägs av ganska stor del, jag kommer inte ihåg exakt procentsats, av Volvo transportbilar. Ja, då vet ni det.
Ja, åter till DFSK CRS 3. Hur är den att köra?
Ja, alltså bara, om man bara tittar... Jag vet inte om ni har tidningen framför er, både lyssnarna och vi som spelar in här, men ser ut som en ganska normal, mellanstor SUV, ungefär i storleksklass med, säg, Volvo XC40. Påminner om andra bilar, ser inte särskilt speciellt ut. Mellanstor SUV helt enkelt. Så kostar då från 439 900 kronor. Elbil, 30 mil angiven räckvidd. Skulle säga kanske 25 mil i verklig körning. Med de räckviddsmätningar som vi kunde göra. Ja, annars inga konstigheter. Ganska bra kvalitetskänsla. Går hyggligt, bekvämt. Okej, utrymmen. Den är eldriven, så det är ju väldigt tyst och mjuk drivning. Finns massa utrustning. Ganska bullrig på grov asfalt skulle jag säga. Och då, den har inte autobroms. Alltså inte automatisk nödbroms på utrustningslistan. Och det är ju en stor nackdel. Ratten kunde du inte justera annat än på höjden. Så jag hade lite svårt att hitta en bra körställning. Men annars, absolut hygglig bil.
Man får inte dra något med den, eller den har ingen dragkrok, ser jag.
Nej, ingen dragkrok på den.
Det hade ju inte... Maxus fick dra 400 kilo. Mm. Det var ju inte jättemycket där heller i och för sig. Men
ändå, den har ju den möjligheten, och det har inte då den här DFSK CRS3.
Jag har ju varit på laddning där då. Det sa du kanske, räckvidd och allt det där.
Ja, den kan då ladda snabbladdning 50 kilowatt och... i ett vanligt vägguttag eller laddbox då, 6,6 kW enfas. Så där är man ju inte heller riktigt i nivå med de senaste bilarna, men fan, man kan ladda över natten hemma, så räcker ju oftast de timmarna bilen står stilla över natten för att fylla batteriet, så det kanske är fullt tillräckligt, men ja, lite sämre laddkapacitet än de senaste konkurrenterna skulle jag säga.
Vet du vilka battericeller de använder, det där gänget?
Ja, DFSK gör ju ett ganska stort nummer att man har en batteriteknik som inte innehåller samma mängd kobolt och andra dyra och sällsynta metaller. Så då menar man då att det är ett mer klimatsmart batteri. Jag vet inte exakt vad batteritekniken kallas, men det ska vara samma som Tesla använder i sina bilar som man nu tillverkar också i Kina och exporterar bort till oss här i Europa.
Sen är det två gasbilar då från DFSK också.
Mm. De heter ju då DFSK Fengon 5. Det är då den här bilen som Erik nämnde här i förbifarten. Alltså en SUV med någon slags kupé-liknande kaross. Liksom en sluttande bakdel på karossen. Och den börjar då sitt liv som bensinbil när den tillverkas i Kina. Men den skeppas till Växjö. Där byggs den om till gasbil. Man slänger in gastankar. Och så får den då gasbilens olika fördelar med lite lägre skatt. Man får 10 000 kronor i klimatbonus. Ja, plus att man då kan köra på förnybart bränsle.
Vad är det för liksom kapacitet där? Hur långt kan man komma?
Ja, de har då fått plats med 3 gastankar under golvet i bagageutrymmet. Så det är inga tankar som ligger under bilen och riskerar att rosta. Och de här gastankarna är också gjorda av kompositmaterial. Så borde inte vara någon rostrisk där, men då, de tar ju en del plats då i bagageutrymmet. Men alltid lite svårt där när man pratar gas då. De här tankarna är på totalt 18 kilo gas. Jag vet inte vad det säger er. Men jag är lite osäker på hur långt man kan komma på den mängden. Men säg åtminstone 30 mil på gas kan den här bilen gå. Sen har den också en fullstor bensintank på 58 liter.
Mm. Fengon, det låter som en drake tycker jag.
Harry Potter-namn.
Ja, ungefär. Ska möta den farliga Fengon. Det fanns en till Fengon också.
Fengon 580, precis. Det är då en nästan lika stor måttmässigt som Fengon 5, men en lite mer högbyggd, lite mer traditionell kaross. En SUV, 7 sittplatser med 2 uppfällbara sittplatser längst bak. Inte alls lika rymlig som den här Maxus Unic som vi tog upp tidigare. Den är väl kanske 3 decimeter kortare, så det är lite mer nödsäten längst bak skulle man väl kunna säga. Men annars, rymlig bil. Den har en gastank inne i kupén och 2 gastankar under. 15 kilo gas totalt. Men tankarna är av komposit, så det ska inte vara någon rostrisk där heller.
Är det något som inkräktar på utrymmena då, eller? Att de ligger där de gör?
Nej, den gastanken som ligger inuti bilen ligger liksom bakom de bakersta stolarna. Så det är väl utrymme under golvet, men annars är det plant där längst bak.
Mm.
Jag vet inte vad man ska säga mer om upplevelserna av bilarna. Fengon 5, den här QP-SUVen, kändes ju mycket mer förfinad än den här Fengon 580. Fengon 580 kändes lite mer som en generation bakåt eller 2 generationer bakåt. Det vibrerade och skakade och var en allmänt surrig och trött motor, medans egentligen samma grundmotor i den här Fengon 5 kändes betydligt mer modern och smidig, mjuk. Så där har man känns man har tagit in 2 bilar från olika generationer.
Jag brukar inte hänga upp mig så mycket på vad bilar heter och siffror och sånt, men jag förstår ingenting av det här systemet. CRS3 och sen är det Fengon 5. Är då Fengon 5 575 sämre än Fengon 580? För den är då mycket mer, fast den är inte så stor, eller?
Jag förstår inte. Det är glasklart. Nej, det är rörigt. Det är rörigt. Och för att krångla till ännu mer, så den här elbilen då, CRS3, den har ett annat emblem än de andra märkena, eller andra bilarna från DFSK. För på andra marknader så säljs den då som bara CRS3, alltså inte DFSK CRS3. Men här i Sverige har man bestämt att alla bilar ska säljas under det här DFSK-märket då. Så ja, rörigt.
Glasklart.
Ja, som du säger också, 5x5 är en betydligt modernare bil. Känns som en mer modern produkt jämfört med då 5x580, en högre siffra som känns som en äldre bil.
Är inte siffror också väldigt viktiga för i Kina, att det ska vara rätt siffror också? Det är vissa siffror de inte tycker om, tror jag.
Mm. Ja, vissa betyder tur. Jag kommer inte ihåg registreringsplåten, men det var en bekant som sålde en begagnad bil. Kan det ha varit 3,8 på raken eller 3,6? Nej, kanske inte 3,6. Det var någonting. De struntar fullständigt i bilen. Det var registreringsplåten som är intressant, som betyder framgång i affärer. De har precis startat eget.
Jag kan väl lägga till att de här bilarna då konverteras till gasdrift hos importören i Växjö, som är det här företaget Convegas, som konverterar andra gasbilar också, bland annat Seat, Suzuki, ja, flera andra märken. Och det innebär ju liksom att gasdriften inte är helt integrerad i bilen. För om man tittar i färddatorn så tror bilen fortfarande att bilen går på bensin. Och så har man då satt dit en liten eftermonterad display till vänster om ratten som med gröna lysdioder visar hur mycket gas som finns kvar. Och bilen startar alltid på bensin, och sen efter säg 10-15 sekunder så hör man ett klonkande ljud. Det betyder då att man har släppt på gasen och kan fortsätta köra på gas.
Men de får ju också dra de här 2 gasbilarna. När vi nu sa att de andra inte fick dra så mycket eller inget alls.
Mm, ja, drygt 1400 per bil här då.
Funderar på, finns det någon tidsplan för när det kommer fler tillverkare? Jag är ju otroligt sugen på Nio till exempel. Nio ET7 är ju omåttligt fräck. Sak som den skulle jag vilja provköra omedelbart, kan jag säga.
Ja, det visar en fräck ut. Och NIO är lite speciella. De har ju satsat på ett system att i Kina så är alla batterier utbytbara. Man kan åka till olika batteribytarstationer och få sitt batteri utbytt, så slipper man stå och ladda under en lång tid. Får väl se om det kommer komma sådana stationer här i Sverige och Europa också. Men NIO har annonserat att man ska komma till Europa under andra halvan av 2021. Men det är inte bekräftat var någonstans man ska lansera bilarna.
Något att se fram emot, Anders.
Ja, verkligen. Den där kommer slå, tror jag.
Och de där batteristationerna är superspännande, tycker jag. Tänk om de får det där att fungera även i Europa, för de har ju uppenbarligen fått det att funka i Kina.
Ja, där borta, om jag förstår rätt, har de hundratals stationer där som swappar batterier ungefär lika fort som det tar att tanka en vanlig bil.
Precis.
Men då betalar man inte för sitt batteri när man köper bilen då? Då är det inte det, för man kan ju få någon annans batteri, någon som har kört jättedumt och laddat jättedumt.
jag har för mig att det finns olika paket, att man kan köpa till för en leasingkostnad ett visst antal batteribyten eller något sånt, eller ett visst antal storlekar på batteriet, till exempel om man ska på lång resa över ett lov eller sådär.
Okay.
Men där är jag inte helt säker.
Nej, men jag tror du har rätt där.
Men om man bestämmer sig då för att slå till på en sån här kinesisk bil, vad har man då för hjälp sen när det gäller service och sådana saker? Hur väl utbyggt är det nätverket i Sverige?
Inte alls i dagsläget. Det är ju helt nya märken det här som liksom försöker knyta till sig ett verkstadsnät. Så det finns ju lite frågetecken här. Liksom. För första, det här är ju oprövade märken det här. Det finns, och det är ganska relativt små företag som driver den här importen. Liksom. Det finns ingen garanti att de kommer vara kvar på sikt. Liksom, det behöver inte bli så, men det finns en risk att andrahandsvärdet blir lidande. Och sen, som du säger, man kan ju fundera lite på över reservdelar. De här företagen har ju lager i Europa, men det kommer ju inte finnas hjullager, bromsbelägg, andra vanliga reservdelar överallt. Så ja, det är lite av ett frågetecken.
Och hur blir det sen om man ska sälja bilen också? Vad kan man förvänta sig där i värdetapp?
Det är jättesvårt. Alltså, elbilar tror jag generellt kan ha lite bättre andrahandsvärde än bensinbilar framöver. Men om det är så här osäkra märken, då beror ju allt på, finns de kvar, precis som du säger, var servar man? Sådana saker kommer ju påverka andrahandsvärdet jättemycket. Så där känns det ju lite skakigt för min del, tycker jag.
Det är just det som kommer att påverka andrahandsvärdet. Jag tänker på de här kinesiska elmopederna som kom stort för några år sedan, och då fanns det ju 20 olika märken, och nu är det väl ett par tre stycken som är kvar, och då man kanske vill ju chansa på en elmoped när man ser att den kostar hälften av vad det kostar att köpa en mer, från en mer etablerad tillverkare. Men när vi pratar om 500 000 kronor, då dels ska man ha mod att köpa bilen, men man ska nog också räkna med att det blir en radikal avskrivning om man förväntar sig att sälja den inom 2-3 år.
För jag tror ju nästan är säker att alla de här märkena som nu är på väg hit, kommer verkligen alla de finnas kvar på sikt? Liksom för att säga 10 märken som kommer hit nu, någon av dem kommer nog trilla av på vägen. Och tänk om man sitter med Svarte Petter då och har köpt en sån bil, det är klart att andrahandsvärdet blir lidande då.
Det vill bara se på de klassiska märkena. Mitsubishi som lämnar oss nu med sin nybilsförsäljning. Och med, det är ett jätteetablerat japanskt varumärke som dessutom har Sveriges näst mest säljande laddhybrid, och ändå går det inte ihop sig. Man måste ha väldigt mycket pengar om man ska etablera över tid. Och det är klart att om man har kinesiska staten i ryggen, vilket jag kanske inte tror att de här små importörerna har, då kan man ju ha uthållighet, men annars så det är ju ganska duktig chansning alltså.
Absolut. De kanske också har lite lägre kostnader än sådana som Mitsubishi och etablerade större bilmärken.
Naturligtvis.
De säljer väl nästan bara bilar på nätet, va, har jag fått för mig. Det kanske är fel, Fredrik, men du skrev att det var Sveriges mest lättköpta bilar, de här DFSK-bilarna. Man beställer på nätet, får den hemlevererad. Den man behöver välja är färg och däck i princip.
Mm, ja, men precis. DFSK satsar ganska hårt på det, internetförsäljningen. Man klickar hem sin bil helt enkelt. Man ska knyta till sig 6 handlare, tror jag. Och man håller på att förhandla med en större verkstadskedja som ska kunna sköta service. Men mer än så, inte känt kring det i dagsläget. Maxus satsar mer klassiskt. Där har man knutit till sig, tror jag, 30-tal handlare, och de ska också kunna erbjuda service på de handlarna som säljer bilarna.
Kan det vara så att de försöker ragga lite handlare och serviceverkstäder hos Mitsubishi då? Om de blir uppdragslösa snart.
Ja, men det har ju DFSK också gått ut med. Det är där man letar. Och det ligger väl lägligt när det finns handlare som har blivit av med ett märke. Och, ja, då kanske man kan ersätta det med ett nytt.
Undrar om de tycker vi är jobbiga europeiska och svenska bilköpare. Vi vill ha rostskydd och vi vill ha rimlig räckvidd och vi vill ha autobroms och såna här krångliga saker. Liksom. Det går inte bara att kränga vad som helst, utan vi har ganska höga krav.
Vi är den mest krävande marknaden i världen, det säger alla tillverkare.
Mm. Vi är gnälliga, men det ska man vara.
Och jag menar Europa som helhet, kanske inte just specifikt Sverige, utan Europa är den gnälligaste marknaden. USA går bra och Eurasien går också alldeles utmärkt att kränga lite halvdassiga produkter. Det är inte så kinkigt, men Västeuropa är skitjobbiga.
Om vi lyfter en av de där punkterna då, säkerhet. Ingen av de här bilarna som vi har testat eller provkört här då är krocktestade i europeiska krocktester. Så vi vet ju liksom inte riktigt hur säkerhetsnivån är på dem i helt jämförbara tester som vi är vana med här i Europa. De är dock krocktestade i Kina i det här CNCAP som ska vara Kinas motsvarighet. Där har de höga betyg, högsta möjliga betyg. Men det gäller framför allt den passiva krocksäkerheten, alltså hur de står emot en smäll, inte den här aktiva säkerheterna som är nya moderna säkerhetssystem som automatiskt nödbroms och så vidare. Det är inte krav i Kina än så länge. Men medan det i Europa finns mer eller mindre på vilken bil som helst numera. Så i alla fall tre av de här bilarna vi har provkört har inte autobroms. Och det måste man ju säga är en brist på en helt ny bil.
Absolut. Och det är ju lite konstigt kan jag tycka att jag tror ändå vissa kinesiska biltillverkare vill framstå som ganska teknik. Lite framtid sådär, det ska vara stora skärmar till infotainmentsystemen och det ska vara hög tekniknivå på det mesta och kinesiska bilköpare gillar liksom högtalarsystem och annan sån typ av teknik, men just sån här teknik då, säkerhet, autobroms, fotgängarigenkänning, kanske cyklistigenkänning och döda vinkelvarning och sånt där ligger de plötsligt lite efter då, underligt.
Där trodde jag man skulle hunnit i kapp, men vi ska säga det att en av de här bilarna vi har provkört, Maxus Eunic, den har då automatisk nödbroms, autobroms. Men inte de här bilarna från DFSK. Och det är alltså på en helt ny bil, det tycker jag nästan att man ska ha den här säkerhetstekniken. Det är ju inte de här bilarna livsfarliga för det. Det rullar väl hur många bilar som helst utan autobroms. Men när man ska köpa en ny bil och den här tekniken har visat sig vara i storleksordningen lika viktig som antisladdsystem och krockkuddar, ja, då kanske man ska välja en bil med autobroms.
Men man ska ju inte fnysa åt de här bilarna alltså, för då kommer vi få äta upp i kommande poddar i så fall när vi ser försäljningssiffrorna, tror jag. Jag kollade upp lite grann i Norge. Förra året så var MG ZS elsuven den åttonde mest sålda bilen alla kategorier. Den säljer alltså bättre än Polestar 2, BMW i3, Toyota Corolla, Honda Ioniq och Renault Zoe, inte tillsammans men var för sig. Det är ändå ganska imponerande för ett sånt märke.
Och visst är det så också att MG har släppt på vissa ställen eller ska släppa en kombi, eldriven kombi. Det var ju någon som mejlade till mig till och med. Titta här nu Maria, du som efterfrågar en eldriven kombi. Här har du MG som ska släppa en.
Ja, men MG är intressanta. De har sagt att man ska lanseras i Sverige nu under andra kvartalet i år. Bilarna som de ska lansera här är krocktester av Euro NCAP. De har autobroms. De kommer med 7 års nybilsgaranti. Så de har ett liksom mer trygghetspaket där kan man väl säga. Så det blir intressant att se när de kommer hit.
Men vad tror ni då sammanfattningsvis? Är det liksom nu kineserna kommer komma hit på riktigt? Att de blir en force to be reckoned with, eller vad man ska säga?
Alltså det är en superutmaning de har framför sig. Liksom. Det finns ju fortfarande en del fördomar mot kinesiska produkter tror jag. Särskilt när det gäller såna dyra produkter. Nu kanske alla är vana med att sin telefon och så är tillverkade i Kina. Men bilar, ja, jag tror man har en liten uppförsbacke där. Men fallprodukterna kommer hit och de visar sig att de håller, att de klarar krocktester här, att de har rimliga priser, då tror jag absolut kinesiska bilmärken kommer att etablera sig. Frågan är om det är just de här och om alla de här kommer finnas kvar, men jag tror vi får räkna med Kina bilar framöver.
Det tror jag också. Om de inte kommer nu så tror jag inte de kommer. Om det nu är eldriftsfokus och det som gäller liksom, och de har en viss fördel där på att bygga sådana, då tror jag det är nu de kommer. Absolut. Sen ska man ju också tänka att Volvo och andra bilmärken har kanske öppnat dörren lite grann, för många av deras modeller byggs ju redan i Kina. Polestar 2 till exempel. Så då kanske det är inte lika stort steg att faktiskt köpa en helt kinesisk bil.
Ja, men jag tror också att några av de här tillverkarna kommer att komma. Jag har precis sagt NIO. De tror jag faktiskt, i kraft av stark formgivning och att det finns en vill-ha-känsla i det. Det har alltid varit svårt för tillverkare som bara står för, så att säga, graning i kängan i livet, att det bara är en vettig bil. De har i regel haft det lite tuffare. Jag kan faktiskt inte komma på något riktigt folkligt märke. Det beror på hur man vill betrakta Skoda då, men det är ändå stora märken på lokala marknader. Och det är klart, Kina är en enorm marknad, så det finns ju resurser, men Europa är en extremt statisk marknad idag. Det är inte lätt att komma in som ny tillverkare om du inte tillför någonting som är ett unikum. Tesla gjorde det med sin eldrift, och de här har väl kanske en möjlighet nu att ta som en billig elbil med ett kinesiskt ursprung kanske kan funka. Men jag menar, de europeiska tillverkarna och de etablerade tillverkarna ska, de kommer ju spruta ut elbilar här och förmodligen göra det till ganska bra priser också. Så att jag tror det kan bli jättetufft, men det är klart att ett eller ett par kinesiska märken är kunna få se inom en inte avlägsen framtid.
Det är nu eller aldrig, helt enkelt.
Ja, jag tror faktiskt att Erik har jätterätt där.
Och det får avsluta podden för idag. Om en vecka kommer vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Tack för att ni har lyssnat, och som alltid, kör försiktigt och ta hand om varandra i trafiken. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Sköp oj!
Du har hört Vi Bilägares podcast. Om du inte redan prenumererar på podden, så gör gärna det, så missar du inte något avsnitt. De senaste nyheterna hittar du på vår hemsida vibilagare.se. Just nu har vi ett extra förmånligt kampanjerbjudande för att läsa alla artiklar och hela tidningen online. Endast 19 kronor i månaden, de första 3 månaderna. Läs mer på vibilagare.se/premium.
Du har nu lyssnat på Vi Bilägares podcast, Sveriges bästa podd om nya bilar. Känner du dig nu sugen på något som är lite mindre aktuellt? Ratta över till Studio Klassiker, tidningen Klassikers podcast. Här diskuterar Klassikers redaktion allt som har med klassiska bilar att göra. Vi kör, vi mekar, vi våndas och vi skrattar. Sök efter Studio Klassiker där poddar finns. Du kan också hitta Studio Klassiker på www.klassiker.nu/podcast. Vi hörs!
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.